Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
Tycker du om att prata om ditt skrivande?
Ja, om det är rätt miljö och jag känner att när jag till exempel är ute och det är man ju inte nu, på bibliotek och liknande, så man åker långväga och så möter man 11 personer i publiken. Men om det är 11 superintresserade människor så tycker jag det är jätteroligt. Rekordet är 2 personer plus en bokhandlare som inte fick så mycket sålt. Men de var jätteintresserade och helt osvenskt så satte de sig längst fram bredvid varandra. De kände inte varandra. Och när jag var klar med mitt föredrag där, så vilket kändes en smula märkligt från början, men så räcker en av dem upp handen och vill fråga.
Vi håller på ordningen.
Jättegulligt. Ja. Ja.
Pocketpodden. För dig som älskar böcker.
Lisa Tallroth här och Pocketpodden avsnitt 85. Det brukar heta att han skildrar vanliga människor, författaren Hans Gunnarsson. Och vem är jag då att påstå att Kurt, Kixen, Evan, Maggan eller Börje i nya novellsamlingen Bormann i Bromma inte skulle vara vanliga? För vad vet jag? Vad kan man egentligen veta om en annan människa? Det är frågan som uppehåller dagens gäst. Och nu börjar vi. Välkommen hit, Hans Gunnarsson.
Tack.
Vi kan ju kort säga att det har varit romaner ett tag från dig. Senast var det Nattsida som kom 2019. Det var en slags vidareutveckling på romanen All Inclusive som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Där undersökte du, kan man säga, vår föreställning om paradiset som det skulle kunna te sig på ett All Inclusive-hotell i Guadeloupe.
Mm.
Men nu har vi här framför oss 11 stycken noveller. Och är inte detta ditt naturliga habitat, novellen? Är det inte här du helst vill vara? Har jag en känsla av?
Ja, kanske. Jag närde länge den föreställningen. När jag debuterade för 25 år sedan med novellsamlingen Bakom glas så var jag helt övertygad om att jag skulle stanna kvar i den litterära formen. Men sen kom verkligheten, livet emellan, kan man ju säga. Och det blev väl också någon slags utmaning. Okej, jag ser ju inte novellen som någon slags förövning till roman, utan tvärtom en litterär form i all högsta grad i sin egen rätt. Det har ju också blivit en slags författarnas form, kanske mer än läsarnas. Det är svårt att nå ut med novellsamlingar tyvärr. Alltså de säljer inte i de upplagor som en roman kan göra.
Är de inte också det svåraste som finns att skriva, tänker jag, noveller?
Ja, det kräver ju en koncentration och ett seende som gör att du kan komprimera ett skeende eller skeenden. Jag menar, du kan ju skriva novell på 5-7 sidor som spänner över ett helt liv. Du kan också skriva novell på 42 sidor som spänner över en timme. Tid är ju alltid en faktor att förhålla sig till när man skriver. Men oavsett vilken tidsrymd som en novellhyser så kräver det ändå att du har en koncentrerad blick på vad du vill berätta och försöka utvinna så mycket som möjligt av det vi kallar undertext också. Få med dig mer än vad sidantalet rymmer.
Mm. Och lite som du brukar skriva så lämnar du ju också 3 punkter efter den här boken, alltså apropå att man får fortsätta själv väldigt mycket.
Ja, det tycker jag. Det är väl också den litterära hållning eller poetik som det heter på lite finare språk som jag omfattar. Jag tycker ju inte att en novell till exempel ska ha någon slags förklarande knorr eller ögonöppnande avslutning, utan snarare liksom tona ut följsamt mot det skeende som vi har följt. Däremot så måste det finnas överraskningar, stora som små kanske, längs vägen. Och jag brukar säga att det är min käpphäst som författare, att jag måste överraska mig själv under skrivandets gång. För att då vet jag också att läsaren kommer bli överraskad.
Hur går det till rent praktiskt, det här att överraska sig själv?
Jo, men det går till så att jag har ju många gånger tyckt att jag har en ganska omständligt sätt att berätta mina historier. Och det bottnar nog i att jag inte har en massa idéer, utvecklade idéer som ligger på lager, som jag liksom bara ivrigt väntar på att få kasta mig över och berätta. Utan jag är ganska tom och blank när jag har lämnat en historia, vare sig det är en novell eller en roman, framförallt en roman som man har kanske vistats i år, så kliver man ut i en tom rymd och ja, vad fan ska jag göra nu då? Så att jag har hela tiden förtvivlat i någon mening att söka efter och hitta stoff till nya uppslag. Och det där är en ganska trög process. Men samtidigt har jag kommit att inse med åren att det är så jag fungerar och att det är också spännande, för att jag försöker avtäcka eller skulptera fram, eller vilka metaforer man nu vill använda, en historia under det att jag skriver den. Jag vet väldigt lite. Det är ofta kanske det börjar med en scen som kommer för mig, som landar i en ny associationsbana eller någonting som gör att jag går igång på vad är det där. Ett litet, kanske till och med obetydligt skeende som jag ändå liksom, som dröjer kvar i mig, och då försöker jag utforska och vända och vrida på det där skeendet, och vad hände innan det här skeendet tog vid och vad hände eventuellt efter. Och var i så fall ligger den historia jag försöker avtäcka. Och då blir det ett sätt för mig att bara berätta fram den här historien. Steg för steg, långsamt. Och aha, är det så? Aha, okej. Och sen så börjar den breda ut sig och ger mig olika svar. Och där jag då mera liksom sitter i någon slags regissörstol och liksom väljer bort somligt och accepterar somligt och låter liksom karaktärerna spela fram det här dramat. Och det är spännande, för att det är då jag också kan bli överraskad av historien.
Det låter nästan som att du tänker på dig som historiens första läsare också.
Ja, det är man som författare, det underskattar man många gånger, att man är faktiskt i hög grad läsare. Alltså jag brukar alltid börja dagen med att läsa igenom vad jag har gjort dagen innan. Och sen reviderar jag det, går över det och sen så går jag vidare med en sida eller två kanske i bästa fall. Och så håller jag på så där fram till att en text är klar.
Mm. Om vi ska försöka berätta lite grann om vad det är vi har mellan pärmarna här i novellsamlingen Bormann i Bromma, som ju är alldeles, alldeles ny nu utkommen. Det är inte helt lätt att bara beskriva ramarna, men det är 10-11 berättelser som hänger ihop. Ja, de följer ett återkommande mönster. Man kan säga att det finns en sån där fråga, vad fan var det som hände, fråga som driver genom storyn. Och det finns en berättare som försöker rekonstruera ett händelseförlopp, ett stegrande, ofta till slut urspårat händelseförlopp. Och vi har också i varje berättelse en uppdykande person som både berättaren och vi som läsare försöker förstå oss på. Men det är något undflyende ofta över den här karaktären. Ja, något sånt.
Ja, absolut. Jag tycker du sätter fingret på det undanglidande som jag också... Det osäkrade som jag ofta söker, den osäkrade marken, gungflyt som jag söker i mitt skrivande. Och här handlar det faktiskt om inte en berättare utan flera berättare i varje novell. Alla noveller berättar i första person plural, vi. Ett anonymiserat vi som kliver runt. Och även om det lösgör sig individer med namn till och med ibland, så finns det kvar ett anonymt, fullständigt anonymt vi som ändå för ordet, som på en gång gömmer sig och ändå omfattar det kollektiv som är berättaren.
Ja, hur gick tankarna kring det där viet?
Ja, alltså min första tanke när jag kände att, om man ska återvända till din inledande fråga om novellen är mitt naturliga habitat eller novellens form, så kände jag efter närmare 20 års romanskrivande att nu är det dags att återvända till novellen. Men hur ska jag göra då tänkte jag. Man vill ju som författare gärna gör. Ta ett nytt steg för varje bok man skriver. Gå in i någon ny, lite outforskad terräng helt enkelt. Samtidigt ska man väl säga att hur långt man än tror att man flyr från sig själv, så för man med sig en hel del damm från den mark man lämnade. Så att helt nytt blir det ju inte. Och det ska det ju inte bli förstås heller. Men jag kände att jag ville ha en startpunkt för mitt berättande. Och plötsligt slogs jag av Martin Wikströms målningar som frontar var och en av alla de här novellerna. Att jag känner Martin och beundrar hans konstnärskap. Väldigt, sätter det väldigt högt. Hans ofta avfolkade fotorealistiska målningar som ruvar på någonting liksom. Och
man måste verkligen titta till att det är målningar och inte fotografier, ja. För vid den första anblick så är det det, ja, man tar det för.
Ja, precis. Men då presenterar den här idén för Martin att vad skulle du säga om, skulle du vara med på det här? Jag tar knipp av dina målningar och låter dem så att säga bilda utgångspunkt för mina noveller. Ja, för fan, sa han. Och, ja, han printade ut ett 50-tal målningar som jag kunde sitta och välja och vraka bland. Och det där blev också det gjorde det hela tvingande för mig. Jag gav mig själv ett uppdrag. Det är ofta så jag tänker när jag skriver. Jag måste ge mig själv ett uppdrag som jag ska fullfölja till varje pris. Så att okej, då hade jag satt mig själv i den position. Det här måste jag ju liksom rida ut och fullfölja. Min andra tanke som var en slags samlande idé kring novellsamlingen, det var berättarperspektivet. Att berätta i första person plural. Och jag satte mig ner och började berätta den första novellen som jag skrev, som faktiskt var den som ligger först i samlingen, prolog till en fördämning. Och kände att det är otroligt intressant berättarperspektiv, men har man inte berättat, det ser ju skenbart smidigt och flödande och enkelt ut när man läser texterna. Men jag tror att alla författare åtminstone förstår att det är ganska knepigt berättarperspektiv som utesluter så mycket. Alltså det skapar en begränsning, men begränsningen är också en tillgång. Det är ganska intressant faktiskt att fundera kring.
Vad kan det vara för begränsning?
Ja, jag menar, om du berättar i första person singular eller i tredje person, så är det en sån självklar närvaro. En person som är där och som du är med i varje scen. Du har naturliga dialogpartier. Du kan växla mellan dialog och brödtext, inre tankar och allt det där. Ett vi är mycket klumpigare. Du kan inte ha en dialog med ett vi liksom. Det funkar inte så. Det är också en viss osmidighet kanske i det kollektiv som du ska dra med dig. Men det där upptäcker man först när man sätter sig och försöker skriva i det här perspektivet. Att ja, men så här kan jag ju inte berätta det. Jag måste berätta det från ett delvis annat håll. Och det i sin tur ger ett intressant berättarperspektiv. Och föder fram också många gånger en intressant ton. För är det någonting man söker, så är det ju tonen i berättandet. Och jag tror en bakgrund till att jag valde det här perspektivet. Jag minns en novell jag läste för många, många år sedan av Torsten Jonsson, var en utomordentlig novellist. Han hade skrivit en novell som heter Gård i utkanten, där ett, man ska kalla det självrättfärdigt bykollektiv, uppdagar en incestuös relation. Och det var någonting med den där tonen som var väldigt spännande och lite vagt humoristisk och liksom, man känner att han utvann någonting just med kollektivets dynamik. Och det var det jag ville pröva. Och efter att ha skrivit 1,5-2 noveller i detta perspektiv var jag beredd att ge upp. Jag tänkte att det här blir för tungt. Men sen så gav jag mig fan på att jag prövar en till ändå. Och efter att ha gjort det så var det någonting som lossnade plötsligt. Det var som att jag blev vän med det här seendet, det här kollektiva seendet. Och den här trögheten ersattes av nästan en lätthet. Och det blev kul och lustfyllt. Liksom. Så att, ja.
Vad jag tänkte på, vad det fick för effekt på mig, det var ju till slut, just eftersom det återkommer i alla historierna, det är ju att från att man tar det för självklart att det börjar bli något liksom lite osäkert med det där viet. Att här finns det en berättare som så gärna vill tillhöra ett vi och vill att det ska finnas en kollektiv överenskommelse, en förståelse. och så fungerar det så sällan. Det är någon som så gärna vill,
ja, just det.
Vill
det...
ta skydd av ett kollektiv.
Ja, men precis, det där är liksom kollektivet som konsoliderande kraft liksom, och samtidigt så är det någonting som skaver och som splittrar kanske det här kollektivet, och det är ju ett tema för flera av novellerna. Hur svårt det är att hålla ihop ett kollektiv. Det är alltid någon som liksom beter sig lite annorlunda eller liksom lösgör sig på ett sätt som skapar oro i kollektivet. Men viljan att konsolidera kollektivet är ändå väldigt, väldigt, väldigt stark i de här berättelserna. Och det finns i slutändan alltid ett vi kvar. Även om folk har fallit ifrån.
Mm. Det finns någon som hävdar ett vi i alla fall.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Så att, ja.
Men det här med att du brukar få vara vanlighetens uttolkare och riddare... Vad tycker du om de här människorna som du har satt ljuset på i Boman i Bromma? Är det vanliga människor?
Ja, men jag ger dem ovanliga dimensioner. Jag försöker skildra vanligheten så att den blir ovanlig. Att vi ser oss själva, eller det låter ju väldigt högtravande att säga, men att vad är vanlighet egentligen? Det är väldigt många. Jag går omkring och känner mig väldigt vanlig också. Men vi har ju olika historier och referenser och bagage och seenden som öppnar världen för oss alla. Liksom. Och det är väl det jag lite grann försöker göra i den här samlingen. Att skildra att skenbart vanliga miljöer och människor i dessa miljöer. Men det händer saker i och kring de här människorna som kanske... får vanligheten att skimra eller få lite ovanliga kanter.
Eliminerar du därmed vanligheten? Sticker hål på den? Finns den inte?
Ja, men det är väl lite det jag har försökt göra i mitt skrivande. Jag kan reagera på ibland att en del, det som jag tycker är ganska vanligt, som jag inte själv framhåller i mitt skrivande som... kolla här, det kan ju andra med en annan bakgrund tycka otroligt märkliga människor det här var. Liksom. Men så jävla märkliga är de inte för mig kanske. Och det allt handlar ju om vilken bakgrund man har.
Inte ens han som utvecklar ett mästerskap i att skriva miniatyrroman.
Jo, absolut. Det är...
inte ens han ovanligt.
Jo då. Nej, men man kan också säga att i de här novellerna har jag ändå försökt att lösgöra mig lite mer ur min egen... föreställning om var gränserna går för ett berättande. Jag släpp på tyglarna lite mer och det får galoppera lite mer.
Ska vi ge ett litet smakprov? Vill du läsa en bit?
Ja, det kan jag göra.
Ska vi ge dig lite mer ljus?
Det är alltid lite vanskligt att peka ut entydiga orsaker eller motiv till folks beteende. Vad vet man egentligen om en annan människa när allt kommer omkring? Med vilken tvärsäkerhet kan man yttra sig? Man tror, man känner någon, men så uppenbaras än det ena, än det andra. Och med ens är bilden grumlad och vänskapen grusad. Mot den bakgrunden kan det i sammanhanget vara värt att påminna om en händelse i Börjes förflutna. Inte för att vi vill påstå något bestämt, mer än att incidenten i fråga kanske inte helt och hållet genomlyste själva orsaksledet. När Börje för ett 20-tal år sedan gifte om sig med Maggan så gjorde han det som enkling. Det var också på den vägen han blev upptagen i vår gemenskap. Den framlidna hustrun var av tysk-judisk börd och hade haft en liten hund, en chihuahua, som mera varit hennes än Börjes lilla älskling, för att uttrycka det en smula diplomatiskt. Under de åren bodde de i en våning på Östermalm, där Börje enligt egen utsag och aldrig riktigt trivdes, född Brommabo som han var. Vistelsen på Östermalm skulle till yttermera viss och få en mycket tragisk slutpunkt. En solig vår eftermiddag då hustrun tränade apport med hunden i vardagsrummet, och det här är helt och hållet Börjes version, råkade hon kasta ut en gummileksak genom det öppna fönstret. En pipande liten tingest som en ung kvinna som passerade på trottoaren nedanför fick i huvudet. Lätt som den var vållade den ingen som helst skada, men överraskningen var väl desto större. Och om vi intar gatuperspektivet för en stund kan vi föreställa oss hur den unga kvinnan plockar upp leksaken och förundrad synar den innan hon vänder upp blicken och möts av Börjes ursäktande och gestikulerande hustru som från ett fönster på andra våningen ber henne att, om möjligt, kasta tillbaka leksaken i fråga. Kvinnan som både är av den tillmötesgående och sportiga sorten gör faktiskt flera försök, vilket också finns dokumenterat i polisens förundersökning. Med resultatet att Börjes hustru obetänksamt famlande i luften förlorar balansen och faller ut genom fönstret och slår ihjäl sig mot trottoaren. Vi kan föreslå oss chocken hos den unga kvinnan, hur allt gatuliv avstannar och tystnar omkring henne. Bara de bjäbbande hundskallen som hörs från det öppna fönstret. Och Börje som kikar ut över fönsterbläcket ögonblicket därpå.
Ja. Det här är väldigt bra. Detta är ur titelnovellen,
ja.
Bormann,
ja.
I Bromma.
Precis.
Den arme Börje som vi får följa. Och här tycker jag... Här...
Ja, det är inte så här, jag måste bara korrigera igen. Eller korrigera vill jag inte göra. Men du uttalar det Bormann i Bromma. Och det kan man ju... Det låter som att bor man verkligen där.
Ditt namn? Men,
det är ett namn.
Ja.
Jag uttalar det Bormann i Bromma.
Jaha.
Men det är det tyska uttalet.
Bormann, ja, för att det är ju skrivet som ett, som ett egen namn,
ja,
som
precis.
Ett efternamn. Absolut.
Men det är också lite, det blir en liten lek, ordlek också.
Ja, Bormann i Bromma, det är så vi ska uttala titeln.
Om man vill, men man kan säga Bormann.
Om man vill göra som du har tänkt.
Ja.
Ja, här får vi ju klart för oss det som, så som läsare och kritiker brukar beskriva dina texter, att de är överraskande. Det får vi säga att det här tar en överraskande vändning och det kommer fler i historien om Börje. Och det är skruvat, kanske mer än någonsin, det var det du menade med galopperande den här gången.
Ja, precis.
Men sen finns det ju ett adjektiv till som brukar dyka upp när man talar om Hans Gunnarsson, och det är att dina texter är oroande.
Mm, just det. Roande till lika oroande. Det där brukar vara en parförbindelse. Och det är väl någonting som jag försöker, när jag skriver, jag tror att det finns kalla underströmmar och mörka stråk under ytan i allt jag skriver. Allvaret är min utgångspunkt och botten. Men det hindrar inte att det finns lite varmare och skummigare vatten på ytan. Och det är min blick på livet. Livet är i grunden tragiskt. Det är min livssyn. Men just därför kanske man måste försöka anstränga sig för att också se att livet innehåller i sina beståndsdelar väldigt mycket roande element. Som inte på något vis är lösgjorda från det som är oroande eller mörkt och tragiskt.
Och har du funderat på varför du har kommit fram till att det i grunden är tragiskt?
Nej, men det, som författare så analyserar man kanske, eller ser man snarare sina texter i ett efteråt. Och då kan man se att, men fan vad det här var mörkt och det här, oj oj oj, det är, att det finns ett mörker och en tragisk ton som man kanske inte upplevde som så mörk och tragisk när man faktiskt skrev berättelserna.
Mm-hmm.
Men jag vet ju att humorn är, jag ska inte säga ett redskap, men det är någonting som jag välkomnar alltid när jag skriver. Jag tänker aldrig att nu ska jag nog vara lite rolig också. Den tillkämpade humorn har jag extremt svårt för. Den som är konstruerad, den som vill att jag ska flabba, den som vill att jag som läsare ska ha roligt. Jag tycker att den bästa humorn är den som kommer i steget i en situation. Att den får vistas samtidigt som det är kanske sårigt och mörkt i rummet. Jag har inga problem med det.
Så den här scenen då till exempel, som ju ändå slutar med att du tar livet av en person, fast jag sitter här och liksom skakar av skratt. Hur blev den så rolig? Här skulle du ta livet av en människa. Hur kom det sig att det blev så komiskt?
Det tror jag handlar mycket om perspektivet återigen. Alltså att nu är det här kollektivet som minsann har fått korn på någonting här och börjar liksom lägga ett pussel och börjar iscensätta en annan människas eventuella gärningar illistigt. Och genom det kollektivet så får den här episoden en delvis komisk dimension. De skulle ha kunnat berätta den här historien anlagt ett mycket mer allvarligt och fördömande eller bara oroande perspektiv. Men de berättar den lite sådär som att ja, vi vill nog glänta på dörren för att det kanske var börja som, vilket också framkommer senare, kanske en hjälpande liten knuff innan han tittar ut över fönsterbläcket. Och så när, hur de ger liv åt den här kvinnan som får den här gummileksaken i huvudet liksom. De kunde jag bara sagt att, eller skrivit att det här är, hon råkade kasta ut en hundleksak som en kvinna på trottoaren nedanför försökte kasta tillbaka till henne, och sen så föll hon ut genom fönstret. Det blir inte så roligt. Men den här kvinnan skildras också som tillmötesgående och lite sportiga sorten och liksom. Och så intar de plötsligt hennes perspektiv och föreställer sig hur hon skulle ha upplevt det här. Alltså det är många små detaljer där som tillsammans tror jag skapar en ton som du själv reagerar på. Som, fan, det är ju lite, nästan lite underhållande skrivet. Nästan.
Ja, och det finns en krock i vad som beskrivs och hur det beskrivs.
Ja, det är mycket. Och det var bra att du sa det, för att jag är nog en författare som är väldigt, väldigt orienterad mot hur och mindre orienterad mot vad. För mig är skrivandet mycket språk, alltså mycket, apropå vad jag sa tidigare också, att det är en ganska långsam process liksom, att man väljer sina ord och med omsorg. Och det är hur man berättar en historia. Och det märker man ju när man tar del av recensioner generellt, så är det väldigt lite som uppehåll. Att recensenten uppehåller sig som regel väldigt lite kring detta hur. För det är väl också det svåraste att försöka förmedla hur en författare berättar sin historia. Vad är ju alltid enklare, och det är därför det är så tacksamt för en recensent som får en bok som har ett så tydligt ämne eller ärende. Och så kan man prata om det. Men det är mycket svårare att säga, men hur är det här framlagt? Jag har ett exempel där bara. En av de bästa böcker jag läst på många, många år är Agota Christoffs trilogi.
Den stora skrivboken.
Den stora skrivboken. När jag läste recensionerna innan jag hade läst boken. Stora, fina recensioner. Otroligt hyllande. Och det var ju liksom exilen, krigsdramat, det är liksom de stora teman som man spände upp i de här recensionerna. Inte en recension som jag hade läst då berättade att det var en jävligt rolig bok. Att den hade en otroligt lättfotad kvickton som nästan lätt absurdistisk, alltså det som bor granne lite med, eller Kafka och Beckett var referenser för mig i alla fall. Jag hade otroligt roligt när jag läste. Den var så djupt gripande därigenom också, hur man berättar, hur lägger fram extremt eländiga, alltså ett eländes skildring egentligen på många sätt, men med otroligt lätt ton och lätt hand. Mm. Och det där menar jag liksom, där kolliderar någonting, detta hur och vad.
Och det är väl huret som är konsten?
Ja, det är det. Precis, absolut.
Och därför kanske man inte heller, nu som lyssnar, riktigt känner att man ens vet vad den här boken handlar om. För det har vi inte uppehållit oss så mycket vid, de specifika berättelserna och de draman som du gestaltar här. Får se om recensenterna tar fasta på det. Ja. För jag ville hänga kvar vid det här oroandet. Vill du att det ska vara oroande?
Ja, det vill jag nog i någon mening. Och eller som jag sa tidigare, osäkerhet. Att jag vill gärna föra ut läsaren på ett litet gungfly. Liksom, kan man lita på det här egentligen? Alltså man tar någon i handen och sen så går man med. Men sen ett stycke in i en berättelse kanske man känner att man vill släppa den här handen. Liksom. Jag litar inte på dig längre. Alltså nu, vem är du? I det här fallet, vilka är ni egentligen? Var kommer ni ifrån? Vad är det som får er att upphäva er stämma? Och det är inte så jag vill berätta. Och det har jag nog gjort i det mesta jag har berättat på senare år, så tror jag det draget går igen faktiskt.
Men, och jag tycker ju faktiskt att den kan hänga kvar, den där oron, även efter att man har läst ut både den enskilda novellen och hela boken. Mm. Så hur tycker du jag ska förvalta den här oron som du har väckt?
Läsa om den. Nej, jag vet inte. Men...
jag tänker att det finns ett litet uppmanande i det här.
Jo, men absolut. De bästa texter man läser själv, alltså det är de som dröjer kvar efteråt. Va? Det måste jag säga. Och att där pusslet inte har gått ut heller helt och hållet. Det finns någonting kvar att grubbla över. Det gör ju att en berättelse dröjer kvar. Också kanske just i kraft av sin ton, som hur den var berättad. Jag brukar säga att jag måste kontrollera kanske 85-90% kanske, i bästa fall, av de berättelser jag skriver. Resten, det måste finnas saker som är oklara även för mig som författare. Som är gåtfulla för mig, som jag inte riktigt förstår. Men om läsaren kanske förstår 70% så kanske jag förstår 90%. Men ja, så skriver jag.
Men där måste det ju smyga sig in en osäkerhet för dig som författare här. Ja. Om detta håller.
Alltså, det handlar ju om vägval. Alltså, hur långt vill jag berätta den här historien? Jag skulle ju kunna anstränga mig, kan man ju tycka, och så här, berätta den klart då. Berätta den klart. Jag vill veta vem var det. Hur gick det egentligen? Vad var det som hände faktiskt? Men då hamnar man ju i någon slags deckarlandskap liksom. Och jag har inget emot deckare, men jag tycker att efteråt lämnar de ingen smak i mig. Liksom. Alltså att det är case closed. Okej, okay. Så går jag vidare. Sen snart glömt den här historien.
Tycker du att det finns en högre överensstämmelse mellan så som du upplever livet och verkligheten utanför texten och så som du gestaltar
det
i text?
Jo, men det så tror jag att jag försöker vara liksom trogen livet mer än en konstruktion som ska gå i lås. Sen måste den ju gå i lås på ett tillfredsställande sätt för läsaren ändå. Alltså att jag måste, som läsare måste man få varit med om en resa liksom som känns både omskakande och underhållande kanske och oroande för den delen. Men jag tror så här också att människor som är väldigt ovana att läsa noveller kan känna att, men vadå, är det slut här? Jag vill veta mer, jag vill vara kvar i den här. För mig är den inte färdigberättad. Nej, men det är ju liksom ett sätt att, när man läser noveller måste man nog ställa om scenet lite grann. Liksom. Ha lite en annan blick när man läser. Allt ska inte berättas.
Nej. Och man kan ju tänka att om man får en novellsamling i sina händer att här kan man hoppa in lite var som helst och läsa det i vilken ordning som. Tycker du att man ska bete sig så med din Bormann i Bromma, eller?
Helst inte. De ligger ju där av en anledning. Eller, jag tycker också att det finns en stegring mot slutet. Så det mår nog bra av att läsas kronologiskt ändå, tror jag.
Jag hade ett annat spår som egentligen, jag vet inte hur mycket det hör hemma i den här boken, men jag tänker lite utifrån också Martin Wikströms bilder som också säger någonting om på vilka platser dina berättelser utspelar sig. Det är sådana här vanliga bostadsområden. Mm. Bilderna är ofta de där man tänker, som man kanske skulle ha kastat när man tagit, för de är liksom lite på, de är lite på sidan av ett motiv.
Absolut.
Det är lite sådär, varför tog jag den här bilden? Ja. Här råkade kameran gå av.
Ja.
Då har han liksom bevarat de bilderna av vardagliga vyer och interiörer och ibland bara någon halv vinkel.
Ja.
Är du intresserad av klass?
Ja, det är jag. Jag är ganska klassmedveten, men klass för mig är... Jag kommer ju själv från arbetarklassen och alltså min klassmedvetenhet är ju inpyrd i mitt berättande. Men jag gör aldrig klasserfarenheten som en explicit kamp i mina berättelser. Utan snarare ligger liksom klass som perspektiv och som erfarenhet ligger liksom inbäddat i mina miljöer och karaktärer. Det är mer indirekt och underförstått liksom än att det är explicit gjort.
Så när du säger klass som erfarenhet, vad är det då för någonting du...
Ja, men det är väl ett, kallar det underifrån perspektiv då, eller som att de människor jag jobbar med har, eller karaktärer, hur man nu vill uttrycka det, kommer från ett visst håll, liksom, som jag känner mig kanske både främmande och hemma inför, liksom. Jag har väl gjort en klassresa och därigenom blir man klasslös i någon mening. Va? Jag känner mig inte hemma i vare sig arbetarklassen eller medelklassen. Jag vet inte var jag känner mig hemma egentligen. Men jag kan vistas i alla olika rum i någon mening. Men det finns ju, titelnovellerna handlar ju om människor som kanske till och med sniffar på överklassen liksom. Golfande gubbar som sitter och dricker konjak och sådär, planerar en resa till Bermuda liksom. Det är inte alla som har råd att göra det direkt. Men då gäller det att hitta deras ton. Och den tonen jag hittar är väl också någonstans också en sprungen ur en viss blick. Så att, men jag försöker ju alltid vara 100% lojal med dem jag berättar. Att inte försöka liksom titta ner på dem, utan ha hela tiden den horisontella blicken på mina karaktärer. Jag måste vara med dem, helt enkelt.
Skulle det vara viktigt för dig att dina berättelser läses i den arbetarklass som du själv då kommer ur och som du ändå vill ha med i dina böcker?
Ja, men alltså om man tittar på det här med klass, stora klassskildringar vi har i vår nutid och i vår historia, så handlar det om människor som kanske gör en klassresa eller som är väldigt utsatta just för att de är i underklass. Det är väldigt, väldigt tydligt. Oftast blir det väldigt starkt och väldigt pregnant liksom. Men nu är vi tillbaka där vi började lite grann. De människor som jag skildrar, det är ju de som är aldrig skildrade mer eller mindre. Va? De som aldrig får det där rummet, den där rösten. Och det kan man ju titta på politiskt idag. Liksom. De här som kanske sköter sig och betalar sina räkningar och har knegat på i alla sina dagar. Men de syns aldrig liksom på tv. Eller de blir aldrig föremål för några skildringar egentligen. Va? Det är de osynliga människorna som är väldigt många. Och att försöka liksom göra nedslag i den typen av miljöer tycker jag är väldigt spännande. Där jag försöker utvinna en dramatik ur det skenbart odramatiska och se vad fan kan hända i den här miljön och så vidare och så vidare. Så det, apropå vad jag sa förut också, att min klasskänsla kommer inte till uttryck explicit som kamp i mina noveller, men mer som kanske en jordmån.
Mm. Den här alldeles nya novellsamlingen Bormann i Bromma ska nu få ges ut i världen. Den har ju också det speciella att det här är ett samarbete med konstnären Martin Wikström, vars målningar både utgör omslag och din bilderbok kan man säga. Det finns bilder till varje novell. Tusen tack Hans Gunnarsson för att du kom hit till Pocketpodden.
Tack själv.
Pocketpodden.
Nästa vecka är debutanten Lina Areklev gäst här i Pocketpodden. Ur askan heter hennes spänningsroman som tar sin början i förlisningen av Estonia 1994. Och sen fortsätter berättelsen upp till Ulvön utanför Örnsköldsvik. Mer om detta nästa vecka. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tarru. Hej så länge.
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnierförlagen.